Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vi Bilägares podcast. Semestern är över och förutom att det har rått febril aktivitet på redaktionen för att skicka ett fullpackat nytt nummer till er prenumeranter så har vi även den här veckan tagit oss tid till att sätta oss ner och spela in ett nytt podcastavsnitt. Jag heter Andreas Jennesjö och med mig i podcaststudion idag så har jag redaktionschef Tommy Wahlström. Hej Tommy.
Hej hej.
Och även reporter Bosse Wennerberg. Hej Bosse.
Hejsan hejsan.
Dagens ämne tänkte jag skulle vara några utdrag ur resultaten från vår gedigna enkätundersökning Autoindex. Men även en liten intro till vad det här är för någonting egentligen och hur länge vi har hållit på med det. Men först och främst, innan vi tar itu med de här bitarna, ska vi få höra lite grann om en ny stor kombimodell från Skoda. Tommy, du har provkört nya Superb Kombi.
Ja, och jag förstår ju egentligen inte riktigt hur Volkswagen-gruppen klarar av detta. Man har alltså en bygglåda med klossar. Man kallar den för MQB och av den så bygger man en himla massa olika modeller. Till exempel så bygger man ju då Volkswagen Passat, Skoda Octavia och nu också då Skoda Superb av samma klossar.
Det är ju den här märkeskannibalismen eller inom koncernen som man har pratat ofta om när det gäller Volkswagen. Man levererar många bilar som är väldigt nära varandra i både pris och standardmässigt.
Mm. Superben är ju enormt rymlig. Den har 660 liter bagageutrymme och den har ett otroligt rymligt baksäte. Den är bara 486 lång, så det är ju inte så himla lång bilen då, men den har ett enormt rymligt kupéutrymme. Bra inre bredd, stort bagageutrymme trots att den har en ganska sluttande bakruta och sådär, så att man har verkligen försökt att utnyttja utrymmet maximalt i bilen.
Nära 5 meter, det är ju en ganska stor bil ändå, om man ser kanske lite, kanske 5 år tillbaka i tiden. Bilarna har ju växt otroligt, men det är sant om du jämför med nya Mondeo, den är väl kanske några centimeter längre än också. De rör sig där i 5 meters området. Men just Skoda Superb är ju en bilmodell som även tidigare har fått väldigt mycket beröm för sitt väl tilltagna baksätesutrymme. Hur ser det ut i kombimodellen av den här bilen? Är det någon skillnad där jämfört med sedan?
Ja, nej. Benutrymme och sådär är detsamma. Och det är också, benutrymmet i baksätet är detsamma som föregående generation. Men vad som har hänt är ju då att man har ökat på den inre bredden. Och man har dessutom fått lite mer takhöjd, vilket var tacksamt, för att tidigare så var det så att hade man glastak i Superben så kunde man slå i huvudet där när man satt i baksätet. Det gör man inte längre.
Men varför skulle man välja den här framför, säg, en Mondeo Kombi, en sån bil som vi har i långtestet i år?
Vad som slog mig när jag körde den är ju att den har ju blivit rasande bekväm, alltså. Tidigare så var den ganska hårt satt ändå. Det kändes lite, inte enkelt ska jag säga, men kanske lite simplare ändå hjulupphängningen i de bästa konkurrenterna. Och nu har jag då kört den. Testbilarna var utrustade med sånt här aktivt chassi i för sig då, som kostar extra. Men med det så var den ju fantastiskt mjuk och behaglig och jättefin att åka i. Mm. Riktigt nästan amerikanskt gungig, precis som jag vill ha bilar.
Ja, men jag kan förstå vad du menar, för att vi har ju just nu redaktionsgaraget fullt av halvkombibilar i den här storleksklassen. Det är Kalle Karlqvist som gör ett test där sedanversionen, eller ja, sedan halvkombiversionen av Skoda Superb ingår. Så jag tog mig en liten åktur i skolan i förrgår var det. Mm. Och jag kan också hålla med om att man märker ju hur Skoda har skruvat verkligen på komfortskruvarna. Man vill få den här bilen att kännas stor, trygg och lite sådär lyxgungig. Men samtidigt så känns den inte vinglig och den är inte bortkommen när det börjar svänga lite grann heller.
Men Kalles testbilar, har de det här aktiva chassit? Eller den?
Det vet jag inte. Nej. Den hade däremot den här 190 hästars diesel. Mm. Och bilen går ju som ett skott.
Ja, och alltså grundpriset då är från 286 000 kronor. Men det är inte så himla farligt det heller, tycker jag. Det är ju stor och rymlig bil, så att det är
allmänt positiva intryck alltså av den här bilen. Men det som jag kanske störde mig lite på när jag satt i den, det var sätena. Förarstolen, när jag sitter i den, så den är bred och lite platt. Det känns som jag sitter mera på stolen än i sätet.
Jag skulle säga att det är den klassiska tyska Mercedes-känslan.
Det är möjligtvis så. Men...
Bosse, eller hur? Gamla Mercer, var inte det stora platta stolar?
Jo, det var väl mindre bekvämt också, tycker jag.
Yes. Nej, jag tycker det känns rejält. Men hur var det med däckbullret i Sverige? Jag har inte kört den i Sverige.
Jo, det... Jag körde våran gamla V70 dagen efter och jag menar, jag tycker inte att den riktigt kan mäta sig med den ljudkomforten på motorväg ännu. Nej. Riktigt. Och det vill man ju ha i en bil som ändå liksom vill spela lite grann på de här lyxsträngarna, eller om man ska säga premium då. Där tycker jag att man kunde ha gjort mer. Och den här bilen som Kalla har på test, den går inte på några extrema lågprofildäck. Det är ganska mycket gummi på dem.
Om du jämför med Passat då?
Svårt att säga, men jag skulle säga att den är väldigt snarlik. Mm. Mm. Men den som vill grotta ner sig i det här bör ju hålla utkik i butikshyllorna framöver eller i brevlådan om ni är prenumeranter. För snart kommer det ett genomgående test av den här bilen. En annan grej som störde mig lite grann, det var ju att Skoda slår även på stort att man kommer lansera Apples nya infotainmentsystem i den här bilen. Jag tror att det är första Skodan som får det här. Volkswagen har smugit in det lite granna i faceliften av CT Ibiza också. Jag har även provat Apple CarPlay i den bilen. Men i Fabian fick jag lite mer tid och ro till att fippla med det här.
Superben.
Ja, förlåt. I Superben så fick jag lite mer tid och ro att fippla med det här systemet.
Men berätta, vad är det här för någonting och vad är det bra för?
Jo, det innebär ju då att du istället för att belasta bilen med de här uppkopplade funktionerna som du kanske vill ha, navigation, streamad musik, alltså musik som du inte har nedladdad utan som du...
Vid bilägares podcast?
Ja, men precis. Ja, podcast, olika podcastavsnitt. Du får de här applikationerna visade i din infotainmentskärm i bilen. Och en säkerhetsmässigt bra funktion med det här är att när du har pluggat in, systemet kräver att du pluggar in din telefon med USB-kabel till bilen. När du har gjort det så släcker telefonen sin skärm. Det går inte att använda mobilskärmen. Så därmed blir det omöjligt att rattsurfa inom citationstecken här när du sitter och knappar på telefonen. Du får upp det du behöver på infotainmentskärmen och det är även röststyrt då, så att du ska slippa knappa i största möjliga mån. Det är visionen och det är egentligen det bästa med de här systemen. Och Apple och Google, de har ju varsitt konkurrerande system. Googles heter Android Auto och det ligger väl lite grann efter i lanseringsstadiet än Apples CarPlay. Så det får vi kanske gå in lite mer på senare. Men just Apple-systemet, när jag provade det i skolan så egentligen det enda funktionen som verkligen fungerade och fungerade bra, det var kartfunktionen eller navigeringen. Där du får samma den här lilla kartikonen som du har i din iPhone om du har en sån telefon. Så när du klickar på den och så klickar du på förstoringsglaset för att söka, då frågar Siri, den här röststyrningen i iPhone, den frågar dig vart vill du åka. Och då kan du säga saker som, du kan säga IKEA eller Byggmax, och så hittar den närmaste butik. Du behöver inte veta adressen. Och sånt är väldigt smart och tycker jag väldigt sympatiskt.
Så att istället för att ha en navigation i bilen så använder man då den som finns i telefonen?
Ja visst. Och en uppenbar nackdel med det här då, det är att den utvisningen av navigationen och anvisningarna, den hamnar ju på skärmen i mittkonsolen eller på instrumentpanelen och inte i instrumentklustret. Vilket man får då om man använder bilens egna navigation. Mm. En nackdel, men å andra sidan så får du en bra röst anvisningar liksom av Siri. Hon säger sväng vänster där och den har bra framförhållning och det är lätt att hitta runt med den. I övrigt då så fungerar ju faktiskt inte Siri i skolan då för några andra funktioner. Jag försöker att få kontakt med den. Jag kan säga där, hej Siri, hon svarar mig, hej, men när jag ger en ett kommando så får jag ingen respons. Så att det är fortfarande lite buggigt. Jag provade även Spotify-appen som också finns i det här infotainmentsystemet och det fungerar bra. Men ibland så tappar den ljudet och det har lite grann att göra med ifall det kör navigation samtidigt så växlar den liksom, den drar ju ner volymen på musiken och så hör du Siris väganvisning då när du navigerar och sen är det inte säkert att musiken kommer igång igen efter. Lite sådana här små buggar och jag tycker det är tråkigt att man lanserar det här systemet i det här stadiet. Det borde vara bättre genomfört just nu.
Att man skulle ha väntat tills allting funkar innan man körde ut istället, tycker du alltså?
Ja, jag tror det. Jag tror man skulle få...
Varför kör man ut så här tidigt då?
Jag tror att det kan att göra med att vi idag kanske är lite vana med att när vi får en applikation till våran telefon så kan vi ta att den har några buggar, för att vi vet att det kommer en uppdatering inom kort. Så på det sättet så kanske vi inte är lika kritiska och hårda liksom, när vi får någonting. Det kan vara så man resonerar även i den här världen. Och sen så handlar det också om att vara först ut. Liksom. Alla biltillverkare vill vara först med att leverera en teknisk nyhet. Och det kan ju mycket väl vara fallet i det här läget också.
Om man inte får missnöjda kunder sen då förstås.
Ja, precis.
För då syns det i autoindex.
Ja, precis. Det där blir en perfekt övergång. Ja, en perfekt övergång till autoindex. Alltså, Bosse Wennerberg, du är ju den reporter på Vi Bilägare som har bäst koll på det här. Men vad i hela friden är autoindex? Enkätundersökning, rymmer det ordet hela konceptet med autoindex?
Ja, det här året var det faktiskt 16 881 svenskar som har fyllt i frågepaketet. Och det är så att de här bilägarna plockas ut slumpmässigt från bilregistret. Det är en webbaserad undersökning, så att frågorna skickas då till e-mail. Och bilägarna får alltså i lugn och ro svara på de här frågorna, och det är ett jättelikt frågepaket. Det handlar om ett 70-tal bedömningsfrågor och ja, totalt handlar det om 140 frågor.
Vilka bilar är det, eller vilka biltillverkare är det som har toppat de här listorna under, ja, om vi kan gå tillbaka och ta några list 1 och de senaste 14 åren då som vi har kört det här.
Ja, om vi kollar på Sverige då, så historiskt sett så var det faktiskt Toyota som hamnade bäst till de första åren. Sen tog BMW över och därefter Subaru, och de senaste 3-4 åren har det varit Lexus som har toppat den svenska undersökningen.
Mm. Vad tror du kan ha legat bakom de här svängningarna? Vad är det som gör mest liksom avtryck i undersökningen? Vilka frågor är det som är viktigast? Om man säger så?
Ja, när det gäller historiskt så kan man säga så här, att vi har ju valt att se på de tillverkare som har störst marknadsandelar, och både Subaru och Lexus har ju kommit in i senare skeden eftersom de har börjat sälja mer. Så att första gången Subaru var med så vann de direkt. Samma sak gäller Lexus som kom med för 4 år sedan.
Mm. All right.
Nu var det så att Lexus har ju varit oerhört framgångsrika de senaste åren. De toppade faktiskt alla de 4 delenkäterna som vi hade det här året. Det vill säga både återförsäljarenkäten, verkstadsenkäten och när man går in på lojalitet, referenser till sitt eget bilmärke.
Mm. Okej, okay, så de är nöjda överlag liksom, över hela spektrat här?
Ja, men så kan man titta på en del andra tillverkare där det kan skilja väldigt mycket. Vi ser exempelvis Volkswagen-gruppen som historiskt sett har legat sämre till när det gäller bedömningen av verkstäder.
Mm. Har det hänt någonting där? Är det fortfarande lågt? Eller hur ser det?
Ja, faktum är att de inte riktigt har hämtat sig. Det har blivit bättre med åren, ja. Det kan vi notera.
Ja, för Tommy, visst pratas det mycket om det här, just att verkstäderna nu, eller biltillverkaren, jobbar för att få till ett schysstare kundbemötande, liksom att helhetsupplevelsen av bilägandet ska bli bättre.
Man ser lite olika typer av satsningar där, kan vi säga. Vi har ju å ena sidan då Upplands Motor till exempel, som är väldigt ambitiösa. En återförsäljarkedja här i Mälardalen som då jobbar mycket med det här att när du lämnar bilen på service så kan du, bjuder vi på lunch medan vi lagar din bil och så vidare.
Fjäskar in sig lite.
Fjäskar in sig, de kan hämta och lämna bilen och fixa allt möjligt sånt där. Å andra sidan har vi då Hedin bil som vi har upplevt några gånger nu med ganska svåra problem på verkstaden, men extrema väntetider och mycket trassel. Mm. Och Hedin är ju då ett jättestort bilvaruhus som finns på många ställen runt om i Sverige, där man åtminstone i Stockholmsområdet inte har fått servicen att funka riktigt. Så det är väl lite olika på olika ställen.
Ja, Bosse, om man tittar på några bilmärken som kanske har legat i topp men som har tappat sig i år eller förra året, kan du ge några exempel på dem?
Ja, det är ju så här att de senaste åren så har toppskiktet, kan man säga, varit konstant. Det har inte hänt speciellt mycket bland de 8 första märkena. De ligger ungefär på de placeringar de har haft. Ett märke som har avancerat väldigt mycket de senaste 2 åren, det är Opel. Opel har legat långt ner i den här undersökningen år efter år, men som sagt, de två senaste åren har Opel hamnat på över medelnivå helt enkelt. Så det är en skillnad som vi kan notera.
Vi har ju faktiskt pratat lite grann med Opel. Vet du, hur förklarar de den här höjningen då?
Ja, Opel själva har ju i sin marknadsföring mer eller mindre erkänt att de tycker att märket har så att säga varit ett gubbmärke, men att man numera har visat att man har en mer ungdomlig profil, och undersökningar även ute i Europa, bland annat i Tyskland, visar ju också att Opel-kunderna har blivit mer och mer nöjda.
Ja, de pratar ju lite grann om det här med att de ska ha en lite mer känslomässig design kombinerat med den här tyska strikta ingenjörskonsten då. Det kanske är det man vill kommunicera.
Ja, och det tycks ju helt enkelt som om kunderna med tiden har anammat detta och blivit allt mer nöjda med deras produkter.
Mm. Men Bosse, hur mycket kan man lita på den här undersökningen då? Kan man, om man köper bilen som blir bäst i Autoindex, är det en bra bil då?
Man ska inte säga att det här är en kvalitetsmässig undersökning rakt upp och ner. Det bygger ju hela tiden på vad kunderna förväntar sig. Men samtidigt är det ju så här, det här är ett viktigt instrument för biltillverkare, generalagenter och så vidare. För man måste ju ändå kolla in vad är kunderna förväntar och jobba mot de målen. Så att av det skälet så anser ju då de flesta av biltillverkarna att den här undersökningen är värd att tas på stort allvar. Och det som är intressant i sammanhanget, alla tillverkare har ju sina egna kundnöjdhetsmätningar, men det som är spännande med Autoindex är att du dessutom får se var konkurrenterna ligger. Och jag menar, i den här kommersiella världen vi har idag, så gäller det hela tiden att försöka slå konkurrenterna, och du får en hel del jättebra svar genom att gå in och titta på Autoindex. Mm. Vi ska också förklara en sak också. Det är ju det att kunderna i genomsnitt är ju inte missnöjda med sitt bilinnehav, utan det handlar hela tiden om att vara mer eller mindre nöjd. Så att även om man ligger sist till i rankingen, så handlar det inte om missnöjda kunder, utan det handlar helt enkelt om att de är mindre nöjda än de som ligger högre upp i rankingen. Så ska man förklara det hela.
Finns det något märke som faller? Finns det något märke som går kräftgång i Autoindex?
Ja, de märken som så att säga har legat i de nedre regionerna genom tiderna är ju i stort sett de samma. Fiat ligger inte speciellt bra till. Seat ligger också ganska risigt till. Renault har visserligen gjort en liten uppryckning i år. Och för första gången har vi nu också med Dacia. Och det är intressant att följa vad som kommer hända med dem. De har ju inte startat upp, eller kunderna i sig är säkert nöjda, men de är ju alltså inte lika nöjda som de etablerade märkena ännu så länge.
Mm. Ja, men det blir spännande att se vad som händer där framöver. Om jag då som bilköpare är spekulant på en bil, vad tror jag har mest användning för i Autoindex då? Vad ska jag titta på? Eller vad skulle du ha tittat på om du var spekulant?
Ja, man ska ju titta på helhetsperspektivet tycker jag. Man ska se rankinglistorna från inte minst från verkstäderna. Den har inte vi publicerat ännu. Den kommer senare i höst. Så det handlar ju också om att ha en bra verkstad. Det är ju hela bilinnehavet det handlar om. Inte bara bilkvaliteten, utan verkstadsbiten är också jätteviktig.
Mm. En annan bit som inte är så teknisk kanske, men som vi kommer få läsa om i nästa nummer som kommer ut till prenumeranterna nästa vecka, i början på nästa vecka och en vecka senare i butikshyllorna, det är ju lojaliteten, hur liksom starkt man känner för sitt bilmärke eller den bilen märken man äger. Kan du förklara lite grann vad det är vi kommer kunna läsa i nästa nummer?
Ja, lojalitet, det handlar ju hela tiden vad man har för referenser till sitt eget märke. Och det här med lojalitet, det anses ju vara en oerhört viktig del i själva bilinnehavet. Och det finns ett par standardfrågor som förekommer i alla typer av lojalitetsundersökningar. Och det är hur pass benägen man är att rekommendera sin bil eller sitt märke till släkt och vänner.
Det där är ju ytterst viktigt. Liksom, man litar ju väldigt mycket på vad precis. Grannen säger eller vad polaren säger. Ja. Kanske mer än den där bilannonsen i tidningen. Ja.
Och fråga nummer två som också anses vara jätteviktig är: hur säker är du på att du kommer att köpa samma bil eller nuvarande bil nästa gång du byter bil? Men sen är det så här också att det här nöjdhetsbegreppet, det kan ju också vara ett litet avslaget tillstånd. Och därför har vi gått ett steg längre och även frågat ägarna: hur pass mycket glädje ger din bil i det vardagliga livet? Och då kan man få en helt annan rankinglista. Och då är det ju framförallt de som kör mera såna här entusiastmärken som trycker på och ger bättre betyg. Och det är det som vi ska visa då exempelvis i nästa nummer. För det är ju många bilägare idag som bara ser det rent förnuftsmässigt. Man ska ta sig från punkt A till B och tycker det är det viktigaste. Men så finns det andra som upplever det här med bilen som något extra speciellt och tycker att det faktiskt är roligt att köra bil. Och då får man alltså helt andra rankinglister.
Mm. Tommy, hur mycket glädje skänker din tjänstebil dig i vardagen?
Jo, men min lilla BMW i3 gör mig faktiskt väldigt glad.
För det är väl en typisk sån bil som har lite grann... Den kanske är lite opraktisk i vissa aspekter, men det är de kanske sidorna som gör att den är lite speciell.
170 hästar på bakhjulen och fullt vrid från start.
Ja, det... Jo, men det kan generera lite glädje.
Ja, och så ser den väldigt rolig ut. Och sen så tilltalar den en miljömupp som jag gör. Den gör mig glad varje gång jag laddar den. Ja.
Mm. Ja, men det är en intressant aspekt. Som sagt, mitt i allt tekniskt och service och hit och dit. Det var allt för den här veckans avsnitt av Vi Bilägares podcast. I nästa nummer kommer ni även kunna läsa en gedigen genomgång av autobromsbegreppen. Det här är en djungel som Micke Schultz kommer ta sig an och försöka reda ut. Vi kommer även kunna läsa ett test där vi jämför tre stycken mer eller mindre uppdaterade asiatiska kombibilar. Och en liten teaser här är att en av de här bilarna, de är ju ganska snarlika, men en av dem fick ett ganska så dåligt rostbetyg och vi hittade till och med begynnande rost på den när vi började lyfta på kåpor och titta och kika. Så plocka definitivt upp den tidningen om ni är spekulanter på en bil i det här segmentet. Om ni vill få de senaste nyheterna så kikar ni såklart in på vibilägare.se eller på vår Facebook-sida. Och vill ni ha bilnyheterna direkt i Facebook-flödet, då klickar ni såklart på gilla-knappen på Facebook. Vi finns även på Twitter och Instagram. Och på Instagram så kan ni se lite bilder från just Apple CarPlay i Skoda Superb som vi pratade om tidigare. Vi säger tack och hej och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!